Jag hoppas att det är flera av er som har hakat på den här bibelläsningsplanen som vi skickade ut strax före jul. Jag följer den själv det här året och jag fascineras varje gång jag läser berättelserna om våra första förfäder i första Mosebok parallellt med evangeliet om Jesus, hur han kom till jorden, hur han började sitt förvandlingsarbete bland några enkla fiskare. Och något som på några generationer förvandlade hela den världen. Har du inte hakat på en på den här berättelsen så är det inte för sent. Man kan haka på när som helst. Det här är ju inte någon lag utan ett erbjudande. Att få lära känna Bibelns spännande värld under en 2 års resa. Du kan hoppa in när som helst. Du kan läsa det föregående en annan gång. Eller kanske i sommar när du ligger i hängmattan och har lite mer tid på dig. Jag är också väldigt uppmuntrad över det gensvar som de här bibelkvällarna har fått. Med Leif Karlsson. Sist jag pratade med Mikael var det 130 anmälda. Och det verkar växa för varje dag. Det är inte för sent faktiskt att haka på där heller. Det börjar den 5 februari. Men nu till predikan, bön, en relation som förvandlar. Och vi har redan hört texten från Matteus 6. Och jag tänkte ta det med till en text som en del av er då har läst. Ifrån första Mosebokens 18 kapitel. Där vi börjar på vers 16. Det var några som besökte Abraham, några änglar. Och så står det i första Mosebokens 18 vers 16. Männen bröt upp. Och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. Och Herren tänkte, varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som han har fått. Ja, jag har utvalt honom för att hans barn och efterkommande ska lyda hans befallning. Att hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättfärdigt. Då ska det gå i uppfyllelse som Herren har lovat Abraham. Och Herren sa, klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden. Det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så måste jag få veta det. Männen gick vidare mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Abraham vände sig till Herren och sa, ska du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Ska du då verkligen förinta den istället för att skona den för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige så det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Nej, så kan du inte göra. Ska inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom ska jag för deras skull skona hela stan. Abraham fortsatte. Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Kanske fattas det 5 i de 50. Ska du då förgöra hela staden för dessa 5 människors skull? Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra den. Än en gång tog Abraham till orda, kanske finns det 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sa, bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag dristar mig att tala till dig, Herre, kanske finns det 20. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för ditt 20 skull. Abraham fortsatte, bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns det 10. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för det 10 skull. När Herren hade talat med Abraham, talat ut stod det i tidigare översättningen, gick han därifrån och Abraham återvände hem. Bön, en relation till fadern. Om ni kommer ihåg texten som vi läste innan från Matteus 6, så betonar Jesus i det kapitlet att bön, det är framförallt en relation. En relation, inte en ritual eller prestation. När vi besökte Sarnath, en plats precis intill Varanasi, en plats där Buddha sägs ha fått sin uppenbarelse och höll sin första predikan, så fanns det ett träd där det sägs att Buddha hade suttit. Och vid det trädet så gick man runt och det fanns en mängd bönesnurror som man liksom snurrade på. Och ju fler varv man gick runt det här trädet och ju fler bönesnurror man fick snurr på, desto mer meriter fick du. Bönen är en ritual. Så var det också i judendomen. Ni hörde väl vad Jesus sa: gör inte som hycklarna, de älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Det hade blivit en tom ritual eller en prestation. I andra sammanhang så handlade det om bönens längd. Jesus sa: var inte som hedningar, de tror att ju längre böner de rabblar, desto mer ska Gud lyssna på dem. Nej, säger Jesus, det handlar inte om det. Vi var på en gudstjänst, på tal om bönens längd, i Hindustani Covenant Church, som är missionskyrkans systerkyrka. Och där inledde man med en bön. Och det, Robert, det var ingen kort bön som du bad här inledningsvis, utan jag tror att den var ungefär på 15 minuter, den bönen. Och jag såg på svenskarna, de satt och nickade och vi var nära att somna. Den innefattade precis allt. Ja, ibland så kanske man tror det, att ju längre bönen är, desto mer effektiv är den. Men visst blir bönen lätt en ritual eller en prestation, där det gäller att hitta de här fina och välformulerade orden. Och ibland kanske det är så att du känner så här: ja, men jag vågar inte be högt för att jag har inte de där fina orden som andra har. Alltså då, om du tänker så, ja, men då är bönen i första hand en prestation. Och det är det inte. Det är det inte. Utan Jesus betonar väldigt noga att bönen är en relation. Det handlar om mitt inre liv. I Matteus evangeliet, i bergspredikan, så är det här "i det fördolda" ett nyckelord. Alltså i hemlighet. Jesus vände totalt upp och ner på allt vad religion heter. Och det är det stora som hände när Jesus kom. Han betonar inte det yttre. Han betonar hjärtat. Vandringen med Gud. Där jag hela tiden påminns om att jag har två öron och en mun. Ett lyssnande. Jag lyssnar in min fars röst. Jag lär känna hans tankar. Jag får hans perspektiv på mitt liv. Och därför börjar den mönsterbön som Jesus lär ut, inte med mig, mitt och mina, utan vad som ligger på Guds hjärta. Och man kommer bara dit genom en daglig relation, en vandring med Gud. Om du lyssnar noga till den här texten från det gamla testamentet som vi läste om Abraham, Så la du väl märke till hur det inleddes. Herren säger till Abraham: kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Det finns en märklig vers i Jakobs brev, kapitel 2 och vers 22. Där står det: Abraham kallades Guds vän. Guds vän. Jag tycker det är så fantastiskt fint ord. Och visst är det så, i en djup vänskap, då döljer man inte för sin vän vad man tänker göra. Abraham hade vandrat med Gud under en lång tid. Han hade lärt sig att lyssna in Guds röst. Det sköna tycker jag är att Abraham var långt ifrån perfekt. Ni som har läst de här texterna som är föreslagna i bibelläsningsplanen. Ni har läst om alla snedsteg som Abraham gjorde i sitt liv. Men det fina med Abraham var att han ville leva i gemenskap med Gud. Han ville lyssna in Guds röst. Och det ledde till en relation där Gud sa, kan jag dölja för Abraham det jag tänker göra? Tänk att du och jag i all vår svaghet kan få utveckla en relation med himmelens Gud. Det är vad bön framför allt handlar om. Sen nästa punkt, bön, det är att söka det Gud söker. Det är det andra. Det som bön handlar om, som kommer före mina egna behov, det är att söka det Gud söker. Om vi går till Herrens bön som vi hörde här inledningsvis också, som Robert läste, så finns ju dina och mina behov, de kommer ju där, men de kommer inte först. Utan på något vis vill Jesus att vi först ska dras in i Faderns hjärta så att vi ser det han ser. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden liksom den sker i himlen. Att vi ser det Gud ser. Och vad är det Gud söker? Jag tror det Gud söker först och främst, det är ett folk som sprider hans renhets- och helhetsdoft på den här jorden. Han söker män och kvinnor som är salt och som är ljus. Det var till det Gud hade utvalt Abraham som han påminner honom om gång på gång. När Abraham mötte Gud så är det märkligt, om ni lyssnade till orden, hur han gick in i en argumentation med Gud. En märklig argumentation, det är den märkligaste bön som vi har i Bibeln. Där Abraham kommer till Gud och säger, Gud, alltså om du hittar 50 rättfärdiga i den här stan, ska du då förgöra den? Nej, säger Gud, hittar jag 50 rättfärdiga ska jag inte förgöra den. Och så går Abraham in i den här argumentationen. Fattas det 5, ska du då förgöra den? Nej, jag ska inte förgöra den för de 45 skull. Och så fortsätter han. 40, 30, 20. Och Abraham går ända ner till 10. Och så säger Gud, om jag så bara hittar 10 rättfärdiga, ska jag inte fördärva staden för deras skull. På något vis kände Abraham Guds hjärta och han visste att Gud ville inte fördärva. Han visste om Guds helighet men också att Gud på djupet är barmhärtighet. Han visste ungefär som Hosea som skriver i kapitel 11 och vers 8-9 där Gud säger, hur skulle jag kunna släppa dig Efraim? Hur skulle jag kunna överge dig Israel? Göra med dig som är Adma och behandla dig som Sevojim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim till jag är Gud och inte en människa. Den helige mitt ibland är. Jag kommer inte med skräck. Alltså Guds hjärta är barmhärtighet. Han vill inte. Och hade Gud hittat 10 rättfärdiga där, hade inte domen drabbat Sodom. Det sorgliga är när vi läser sen, det fanns bara en rättfärdig i den stan. Och det var Lot. Och han hade inte ens lyckats få detta vidare till sin egen familj. Vi läser det sen, hur till och med hans fru såg sig tillbaka, hans döttrar läser jag om senare. De hade präglats av livet i staden. Det står, den rättfärdige Lot plågades i sin själ. Det fanns bara en. Och därför gick det som det gick. Men vi kan lära oss någonting, du och jag, av Abrahams samtal med Gud. Att gå in i en förbön för vårt folk, för vårt land och för vår bygd. Och den bönen lär Jesus det, att Guds namn ska bli helgat. Att vi som Guds folk verkligen ska få vara salt och ljus mitt i en allt mörkare tid. Jesus vill att du och jag ska be att Guds rike ska komma. Att hans vilja ska ske här i vår bygd på jorden som den sker i himlen. Hela temat i Matteus evangelium är Guds rike. Ett rike som är mycket större än församlingen. Som handlar om att Jesus ska bli trodd och älskad och efterföljd i alla livets skiften och skeden. Att hans vilja ska ske i skolan, om du går där, på din arbetsplats, i politiken, inom sjukvården, ja, överallt. Tidigare i veckan här så var jag med på en handledarkurs för NFU-handledare i Stockholm. Och huvudtalare där var ett äldre par från anglikanska kyrkan i England. De arbetar med en rörelse som heter Fresh Expressions. Anglikanska kyrkan i England har varit på väg att dö ut på många håll. Kyrkor har stängts ner och blivit moskéer. Kyrkan har känt ett akut behov av förnyelse. Och i den här bönen av förnyelse så har det fötts en ny vision som fått en enorm spridning. En vision av kyrkan inte som en inåtvänd institution där huvudbudskapet är kom till oss, utan som en missionell kyrka på väg ut i alla vår i samhället, där bönen låt ditt rike komma, låt din vilja ske har lett till en mängd fräscha och nya initiativ i samhället, som har lett till att kyrkan under de senaste 10 åren har fått cirka 150 000 nya medlemmar. Vad är då nyckeln till det här? Jo, det har varit att plantera nya och fräscha uttryck för Guds rike i alla olika sociala sammanhang. Ibland blir det en kafékyrka där man samlas på ett kafé och ber och läser Bibeln tillsammans. Ibland har det varit en stökig mamma-barngrupp som har samlats och så har den växt och så har det där blivit en liten församling till och med. Någon gång har det varit en bakgrupp för män där man medan man bakar så delar man livet tillsammans och så blir den där gruppen större och större och så möts man och avslutar kvällen med att be och läsa Bibeln. Ibland har det varit en skolkyrka där elever och lärare och ibland föräldrar samlas direkt efter skolan och så möts man där. Ibland har det varit en husgrupp eller en alfagrupp som bjuder in grannar och vänner och blir ännu en mötesplats för Guds rike. Och bara liksom fantasin sätter gränser. Det här har bejakats från högsta håll ifrån ärkebiskopen. Det är ju inte så att den traditionella kyrkan liksom föds åt sidan. Den finns där. Kyrkoherden finns där, prästen finns där. Men man välsignar också alla de här olika initiativen. Se dem inte som ett hot utan som ett komplement och en välsignelse. Och så hade det blivit alla dessa olika fresh expressions som ett svar på bönen låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det intressanta i det här är att 50% cirka av det här leds av lekmän. Alltså helt inte icke-professionella som tagit initiativet. Alltså vanliga församlingsmedlemmar med stöd och uppmuntran av prästen eller kyrkoherden. Och jag tror vi ska be den bönen, du och jag. Gud, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och hur ska det ta sig uttryck här i vår bygd? Vad vill Gud göra för att Guds rike ska bli ännu mer synligt här i Skillingaryd, på din arbetsplats, i skolan där du finns nu idag? Vågar vi be den bönen av hjärtat och vågar vi bli instrument för att den bönen också blir en verklighet? Bön att söka det Gud söker och till slut bön. Ska vi se hur, där har vi det. Nej, det får jag inte fram nästa. Det får ni hjälpa mig. Där ja. Också till slut då att bära fram allt som berör mig och min vardag. För det handlar det ju om också. Att vi får bära fram precis allt. Tänk att Gud är intresserad av mig och mitt dagliga bröd. Visst är det fantastiskt? Att himmelens Gud, han är intresserad av mina små vardagsbekymmer. Han är min far, han vet allt. Han lovar inte att ge mig det jag behöver till nästa dag utan, eller nästa månad, utan mitt bröd för dagen. Bön är på något vis, precis som dagligt bröd, en färskvara, hörni. Idag hjälper Herren. Idag får jag komma. Idag leder han steg för steg. Jag måste erkänna att jag själv blir rätt så otålig ibland. Jag skulle vilja se längre. Men Herren, han vill hjälpa dig med att vila i hans omsorg om den här dagen. Ser du också här mot slutet av bönen att bön handlar väldigt mycket om förlåtelse. Att ta itu med alla brustna relationer. Därför att Herren vet vad mycket sånt kan stå i vägen för ett andligt skeende. Bitterhet, oförsonlighet, gammalt kroll som förgiftar själen och hindrar oss att se varandra. Och min bön är, Herre, tala till alla våra hjärtan. Kom in med en flod av kärlek och förlåtelse. Har du tänkt på det märkliga att i den här korta bönen som Jesus citeras här i Matteus, så handlar över hälften om förlåtelse. Jag läser igen. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Jag funderar på varför talar Jesus så mycket om förlåtelse i det här korta avsnittet om bön. Varför talar han så mycket om förlåtelse? Jag tror det är därför att han vet att det finns ingenting som är ett sånt hinder för Guds rike, att Guds rike ska komma, att hans vilja ska ske, att det han vill göra ibland då ska bli uppenbart, som om det finns oförsonlighet och bitterhet. Vad är förlåtelse? Det innebär ju inte bara stryka över och låtsas som att ingenting har ägt rum. Det vore fullständigt oärligt. Men det handlar om, som någon sa, att inte skicka tillbaka räkningen till den som har gjort mig illa genom fortsatt bitterhet och oförsonlighet. Utan jag lämnar över liksom skuldbrevet till honom som bar skulden i sin kropp upp på korset. Som spikade fast skuldbrevet där på korset. Han som har utplånat skulden. Att lämna domen åt honom som dömer rättvist. Och då kan jag själv förlåta. Precis som jag själv har blivit förlåten. Och märk också att bönen för oss inte in i frestelse eller prövning, utan frälsas från den onde. Det kommer mitt i den här undervisningen om förlåtelse. Därför att Jesus vet att den onde, vår själafiende, han får så lätt ett fäste i ditt och mitt inre när vi inte förlåter, utan håller fast vid oförsonlighet och bitterhet. Och det är därför som det står i Hebreerbrevet, låt ingen bitter rot få fäste så att hela menigheten blir smittad. Hör ni, dags för en förlåtelseväckelse kanske mitt ibland oss. Dags att dra ihop det här. Jag tror precis som Ingmar Helmer sa när han var här förra helgen, att Gud vill leda oss som Guds folk in i en förnyelse av bönen. Jag tror att där finns nyckeln till både väckelse, evangelisation och en ny missionsvåg. Gud vill leda dig och mig in i en djupare relation med sig själv, där vi grips av det som ligger på hans hjärta. Där vi ser nya behov runt omkring oss. Där vi ställer oss till hans förfogande och säger, Herre, använd mig i min vardag. Låt ditt rike komma just där jag står. Och så vill han med sin kärleksfulla och varsamma hand rensa ur ditt och mitt liv allt det som står i vägen. Han vill komma med en ny våg av förlåtelse och rening. Ska vi be tillsammans. Herre, du ser vars och ens hjärta. Herre, du vet om och längtan det här året att du ska få göra någonting nytt. Någonting nytt i vår församling, Herre. Någonting nytt i vår bygd. Herre, Vi vill se ditt rike komma. Vi vill se din vilja ske. Herre, vi vill se människor i det här samhället som börjar följa Jesus som Herre. Åh Gud, vi vill också se en förlåtelsens renade flod som kommer rakt in i våra hjärtan och som rensar ut allt vad gammalt groll och oförsonlighet heter och skapa nya varma relationer bland ditt folk. Börja i varsikens hjärta, börja i mig och låt oss få uppleva det här året, oh Gud. Hur du kommer och sköljer genom hela vår församling och hela den här bygden på ett nytt sätt. Herre, kom. Kom och verka och gör det du vill. Åh Herre, vi bara överlåter oss åt dig och tackar dig. Du vill föda en bönens väckelse ibland oss. Herre, vi prisar dig och lovar dig, Jesu namn. Amen.